Har vi skramlat färdigt med alla Halloween-grejer och så. Och allt det här. Det var så märklig tanke som jag fick här med det skramlas liksom innan. Jag tycker att helgonen är en fin helg. Jag har också varit och var på pappas grav igår en liten sväng. Min syster hade tänt ett ljus där och varit där med mamma. Och det var lite fint så tycker jag. Jag gillar den här helgen att tänka på dem som faktiskt har gått före. Precis som du nämnde här. Och skramlas ju väldigt mycket innan med Halloween. Va? Jag tänkte så här, det är lite samma som det är på jul. Det skramlas på julafton med all hysteri, allt man ska köpa och grejer innan juldagen kommer när vi firar Jesu födelse. Eller hur? För att inte tala om påsk. Vad det skramlas på påskafton med mässor och elände och grejer. Innan Jesu uppståndelse. Det finns en fight mellan Guds rike och den här världen. Haha. Jag tyckte det var spännande tanke. Det var ingen biblisk tanke. Det var bara mina reflektioner utifrån att jag tror det här är en viktig helg. Det har alltid varit en viktig helg för kyrkan. När vi på något sätt kommer nära helgonen då. Så att de som har gått före. Som faktiskt är någon annanstans idag. Där vi inte riktigt vet var. Vi vet att det står i Hebreerbrevet om en sky av vittnen och de här sakerna. Det här är väldigt spännande. Ett liv efter detta. Eller som den här söndagen som är vår rubrik här idag. Vårt evighetshopp som vi ska röra oss kring. Och Cecilia ska få börja läsa ett bibelord och starta igång det hela där.
Vi ska läsa Johannes 6. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag ska inte förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Amen.
Jesus säger ganska tydligt flera gånger att vi ska uppstå på den yttersta dagen. Alltså när det här livet är slut här, eller när den yttersta dagen kommer, så kommer den dag när vi ska uppstå. Det är ganska radikalt i ett helt materiellt och sånt samhälle som vi lever i. Att det finns en uppståndelse. Att det finns en evighet. När Jesus står vid Lazarus grav. Lazarus har dött. Och det är precis som det är ett sorgehus där runt omkring. Människor är jätteledsna för att de har förlorat en familjemedlem. Och det har varit en tuff situation. Vi kan känna igen det från situationer vi har upplevt i livet. Då står Jesus där och så säger han så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är ganska häftigt. Det är vad vi tror på. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv, säger vi i vår trosbekännelse. Han säger att han är livet. Jag är uppståndelsen och livet. Han säger inte att han ska starta någonting efter vi har dött. Utan det livet han har för oss börjar här och nu. Med honom. Det eviga livet. Han säger också så här i Johannes 5. Bara backa tillbaka till det. Han säger så här. Från den stund kommer då alla som ligger i gravarna. Och höra hans röst. Och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv. Och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så. När det här eviga livet kommer, när den här så att säga uppståndelsen kommer, så finns det en dimension av dom där vi på något sätt behöver svara för det liv vi har levt. Har vi levt i enlighet med det som vi har blivit anförtrodda? Vi får svara för någonting av ett ansvar för de liv vi har. Det här är också ganska tydligt att Jesus visar på detta. Men samtidigt säger han en sån här sak också i Johannes 5. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han kommer inte att dömas, utan har gått över från döden till livet. Så vi kan välja redan här och nu att gå från döden till livet. Vi kan gå in i det liv som Jesus har förberett för oss. Det eviga livet håller egentligen redan på. Eller hur? Alltså om evigt liv är evigt, så finns det ju ingen början och slut på det. Eller hur? Därför måste evigheten hålla på under tiden vi har tid här i vårt liv. Är du med på den tanken? Det är ju inte så att evigheten börjar någon gång, för då är det ju ingen evighet. Evigheten kan heller inte sluta. Då är det ingen evighet. Alltså håller liksom evigheten på. Det är det här vi börjar närma oss. Det är så här mysteriet med helgon och helgen. Det där eviga livet håller redan på. Och du och jag, när vi säger ja till Jesus, att följa honom efter vår förmåga och efter det han ger oss. När vi har sagt det, så kliver vi in i en dimension av det eviga livet redan här och nu. När vi sitter ner i en bönestund och upplever det där, att tiden liksom stannar, att det är stilla. Det kan vara en dimension av det eviga livet. Eller när vi förlåter någon. Du har en orätt mot någon har en orätt mot dig, och du förlåter en annan människa. Det är också en del av det eviga livet redan här och nu. Alltså de dimensionerna som Gud har i sitt rike. Och vi pratar ju då om himlen. Och jag vet inte, vi ska sjunga en sång sen om himlen. Om stränder och pärleportar och allt det här liksom. Och då kan man fundera, är det precis så himlen ser ut? Är det så här att det är liksom en port med pärlor? Vi har funderat på hur sitter de där pärlorna fast? Hur ser det ut liksom? Och gatorna av guld. Är det så? Eller är det en människas beskrivning om någonting som är så stort och så fantastiskt och mäktigt, som man får använda liksom jordiska bilder för att beskriva något som är så stort som inte går att sätta andra ord på än vanliga mänskliga ord? Är du med? Vi är så bokstavliga ibland, så vi tänker att det måste ju vara pärlor i himlen. Ja, men jag har hört predikningar om att någon som ska ha en blå häst i himlen och sådär. Ja, och är det stränder, liksom solljusa stränder? Och, ja, vad är himlen? Hur är den här eviga dimensionen? Jag tror om det är någon som är för tvärsäker på att den vet hur himlen ser ut, så har han fel. För ingen av oss vet riktigt. Vi får gå tillbaka till, vad kan vi veta om den nästa dimensionen? I predikan 12:7 så står det så här att när vi dör, så stoftet vänder tillbaka till jorden som den en gång kom ifrån, och livsanden vänder tillbaka till Gud som en gång gav den. Vi vet att vi gräver ner mina molekyler här av kol och väte och vad de nu heter liksom. De kommer liksom ligga där och ruttna i graven. Hemsk tanke. Eller hur? Men anden lever vidare, går tillbaka till Gud. Mm. Så. Vi hänger den tanken där. Vad vet vi liksom om himlen då? Ja, det är gemenskap med Gud. Vi vet att i himlen, i det som kommer sen, så har vi en fantastisk närhet till Gud. Ingenting skiljer oss ifrån Gud i himlen. Det är helt otroligt. Det står i Uppenbarelseboken. Nu bor Guds tält bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Det vet vi. Det står i Guds ord. Det är en plats av frid och glädje och helhet. I himlen finns inte längre död, smärta, sorg, alla brister. Allting som är trasigt här, det är helt där. Det vet vi. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta. Ett luft om fullständig förvandling. Det står också att det är en förnyelse av skapelsen. Här blir det, ska vi inte ha något bibelstudium om det här. Det är bättre Kristoffer har det någon dag. Men det finns någonting också med en upprättad skapelse i det här. Och det blir ännu mer spännande än så om vi läser första Korinthierbrevet 15. Och vi ska läsa de här verserna här om uppståndelsen. För hur ser det här då när stoftet dör och anden kommer till Gud? Vi ska läsa om detta lite grann. Nu kanske någon frågar, säger Paulus. Han undervisar i första Korinthierbrevet 15 till Korintierna, men till oss också. Hur uppstår de döda? Varför kropp har de när de kommer? Väldigt konkret fråga. Du oförståndig. Det du sår får inte liv om det inte dör. Konstigt svar på den frågan. Vi fortsätter. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt. Åt varje frö dess egen form. Mm. Det är någonting med sådd och skörd här. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjur, fåglars och fiskars kroppar. Ja. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag. Vi fortsätter läsa. Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan. Och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått. Här kommer det här som jag, när jag har en begravning, brukar läsa. När man lägger liljorna på kistan. Jag brukar inte föredra att lägga jord på kistan och säga jord är du kommer, jord ska du vara. Utan använder den mer frikyrkliga. Där man lägger en lilja som får svara för någonting av det här med sådd, det här med fröet och sådd. Och då läser man de här orden. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Lägger man en lilja. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Lägger nästa lilja. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det här är lite ett svar på frågan. Hur ser det där ut? Och det har lite med den här att det kommer in en vi kommer i en dimension av fullhet i evigheten. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Det här är spännande. Är det så att vi, våra kroppar, är en avbild av det som finns i himlen? Eller en avbild av Gud? Kanske. Så står det också skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista, Adam, blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var så är också den jordiska. Och så som den himmelska människan är. Så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Ja. Så det står att vi ska uppstå med kropp. Vi ska inte bli bara någon slags diffus ande som svävar omkring. Utan det står faktiskt att vi ska få en kropp som är lik den kropp vi har idag. Det här är väl fantastiskt. Hur ska det se ut? Och vi vet att det är en plats med gemenskap med Gud. Vi vet att det är en plats full av frid och glädje. Och vi vet att det är en plats där skapelsen har förnyats. Talet om himmelen får egentligen aldrig bli en flykt ifrån livet vi lever här. Ibland tror jag att så att säga, makten i samhället har använt detta att det blir bättre i himlen som ett sätt att få människor att härda ut i det liv som hon lever. Det tror jag aldrig har varit meningen. Det är inte meningen att du ska sitta här och tänka det är för hopplöst här, det blir bättre i himlen. För Jesus hänvisar hela tiden till att Guds rike är här och nu. Evigheten börjar här. Den himmelska dimensionen har vi möjlighet att få del av både här och nu. Det är inte, ja, vi får väl hålla ut i det här skitstället och så blir det bättre sen. Då har vi tappat. Jag tror att en förkunnelse som bara handlar om att ta emot Jesus och kom till himlen, den tappar någonting stort. Att Jesus vill upprätta sitt rike här och nu, mitt ibland oss. Himlen börjar redan här och nu. Jesus säger så här, Guds rike är inom er. Tack Jesus. Det är stort det här och det är okänt och vi kan veta vissa saker som Guds ord säger till oss. Och det är mycket vi inte förstår. Och det handlar mycket om kärleken som Gud har till oss. Och responsen på det. Gud älskar människor. Gud älskar dig och mig. Han vill att vi hittar in till honom, till hans fullhet. Och säger ja i våra hjärtan. Ja Jesus. Jag vill leva ett evigt liv. Jag vill ha den här dimensionen i mitt liv. Att en gång allt kommer att bli upprättat. Jag vill leva med den här dimensionen. Att jag är skapad värdefull för dig. Och jag vill lägga mitt liv i linje med det. Det är en respons på den kärlek som Gud har till oss. Och den får vi ge. Och vi får ha ett hopp att det är inte slut när den dagen kommer att vi tar vårt sista andetag. Utan det finns en fortsättning. Fantastiskt. Herre, vi tackar dig för livet som du har gett oss. Att du har blåst livsande in i oss, Herre. Det är skillnad på oss och på rent materiella saker, Herre. För vi lever liv, Herre. Vi ber att du kommer, Herre, med din ande och fyller vårat liv med ditt eget liv också, Herre. Tack för att dimensionen av himlen får vi leva med redan här och nu. Tack för att vi får leva ut det genom förlåtelse, genom kärlek, genom att relatera till människor, genom att ta hand om våran skapelse, genom att uttrycka det på olika sätt. Att vi får se hur ditt rike får finnas redan här och nu, Herre. Så tackar vi dig för den förtröstan vi har på. Att gemenskapen med dig och kärleken till dig får öka våra liv, Herre. Vi får växa med den. Och en dag ska det få fullkomnas. Då vi får ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob som det står i Bibeln, Herre. På festen i ditt rike, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tack Jesus. Tack för att du gör oss fria från rädsla för döden. Tack för att du kopplar ihop oss med livet självt, Herre. Låt oss få växa och mogna i det. I Jesu namn. Amen.